Hej. Under februari har vinter-OS i Peking pågått, om någon har missat det. Jag är ju själv inte en sån som ser på sport så mycket numera. Men det har ju varit OS. Och då tävlar ju elitidrottare i många olika grenar. En sån gren som återkommer i olika varianter, det är ju stafettloppen. Det tycker jag egentligen är ju bland de mest spännande grenarna att titta på. Även om jag då inte följer så mycket nu. Men ni vet, ett stafettlopp, då är det ju ett lag som tävlar ihop. Och var för sig så har de fått en tilldelad sträcka med uppdraget att, ja, i alla fall i vissa stafettlopp, ta emot den här stafettpinnen, löpa sitt lopp och sen ge stafettpinnen vidare till nästa person som ska då ta vid och göra sin sträcka. Och vi är nu inne i en predikoserie som vi kallar för Ge det vidare. Och idag så har jag satt rubriken Ge stafettpinnen vidare. Och jag tänkte att med avstamp i stafettloppet som form av metafor dela några tankar på det här temat med att ge det vidare. Paulus, han använder så ofta metaforer och bilder från idrottsvärlden när han skrev sina brev. Och han återkom ju bland annat till bilden av att löpa sitt lopp. Jag tänkte vi skulle läsa några verser här då Paulus skriver. När Paulus är efter en missionsresa så är han på väg till Jerusalem där han förväntar sig att bli fängslad. Då säger han så här i Apostlagärningarna 20, vers 24. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig. Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag jag har fått av Herren Jesus, att vittna om Guds nåderika evangelium. När Paulus senare sitter i fängelse så skriver han så här till församlingen i Filippi. Filipperbrevet 3, vers 12-14. Man får vara snabb om man ska slå upp. Då skriver Paulus så här. Tro inte att jag redan har nått detta eller redan har blivit fullkomlig. Men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus Jesus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert. Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Ännu längre fram i Paulus liv, i slutet, då han skriver till Timoteus, så säger han så här i andra Timoteusbrevet 4, vers 6-8, om någon vill vara snabb. Då skriver han så här. Mitt liv utgjuts redan som ett offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig på den dagen. Och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. Så i dessa texter så skriver Paulus beskriver sitt liv som ett lopp som han var satt att löpa. Ett lopp där han uppfattade att han hade ett tydligt sträcka att löpa, ett tydligt uppdrag att vittna om Guds nåderika evangelium. Och då särskilt för de som inte var judar. Och så här i backspegeln kan man ju säga att Paulus, han löpte sin sträcka rätt så väl. Men för att återgå till bilden av ett stafettlopp. De som tävlar i stafett är ju ofta elitidrottare i individuella grenar i grunden. Så som löpning eller orientering eller längdskidåkning eller vad det kan vara. Men i stafett så teamar de ihop sig i ett lag. I ett lag så spelar ju inte bara den individuella förmågan eller prestationen roll hos en individ. Utan också hur till exempel samarbetet fungerar. Och i en stafett är det kanske särskilt hur växlingarna fungerar. I Sverige idag så är vi ju väldigt präglade av ett individualistiskt tänk. Och det finns ju väldigt positiva saker med att lyfta individen och betona individen. Och så finns det fallgropar, tror jag, som vi behöver akta oss för. Och jag tror att vi som lever i den svenska kulturen som genomsyras av individualismen och dess betoning på jaget och så vidare. Jag tror att vi ofta behöver påminnas om att vi hör ihop med andra människor. Vi är också del av ett kollektiv. Vi är ihop med andra. Och hur vi lever våra liv, eller hur vi löper vårt lopp, om vi ska använda oss av Paulus metafor, det har även betydelse för andra på olika sätt. Det lopp som vi är satta att löpa genom livet, det är inte bara en individuell gren. I grunden är det egentligen mer som en lagsport eller ett stafettlopp, för att använda den metaforen. Och kanske är det så att även om vi liksom var och en har vårt eget liv att leva och en egen sträcka att löpa, så influeras och påverkas andra personers möjligheter av hur väl vi löper vår sträcka och hur väl vi ger vidare. Lite som där i ett stafettlopp. Och kanske finns det både ett individuellt ansvar, alltså hur vi lever våra liv och löper vårt lopp, och ett form av kollektivt ansvar. Hur vi till exempel bygger församling tillsammans, eller hur vi verkar för att Guds rike ska utbredas tillsammans med andra. Så på ett liknande sätt som i ett stafettlopp, så tar vi alla i olika grad vid efter människor som har löpt sin sträcka innan oss. Vi hör ihop med de som har gått och de som går före. Och det är i grunden något väldigt, väldigt vackert, tycker jag. Du som har en tro på Jesus och har gett ett ja till honom, som kanske nyss har börjat följa Jesus eller som har gjort det länge. Om du tittar på hur du lärde känna Jesus i början, eller vad som har bevarat dig i tron, så gissar jag att du kanske kan se personer som har betytt mycket för dig under resans gång. Som har berättat om Jesus för dig, som har visat kanske hur ett liv med Jesus kan se ut, som kanske utmanat dig att ta steg i tron. Jag vet att jag skulle kunna nämna ett flertal exempel från mitt liv. Vår tro uppstår inte i ett vakuum. Det finns personer som på olika sätt bidrar till att lämna över trons stafettpinne till oss. Vi får ta rygg på människor som har gått före oss, som är föredömen i tro och liv. Vi får ta del av deras erfarenhet, kunskap och exempel. Och som i ett stafettlopp så får vi ta över stafettpinnen från de som går före oss. Stafettpinnen i denna metafor kan ju symbolisera flera saker, både till exempel tron, men också olika uppgifter eller uppdrag som ju ofta också ingår i trons liv. Men så frågar det sig, vem tar du rygg på idag? Vilka föredömen har du i din omgivning? Vilka har du som du kan säga att när jag blir stor så vill jag bli som honom eller som henne? Vilka personer har du som du lär dig av? Idag är det ju ganska vanligt att, i alla fall i min generation, att man googlar på saker när man inte vet. Eller det finns ju massor med instruktionsfilmer på YouTube numera. Ibland undrar jag, liksom, vad skulle hända om man istället skulle leta upp någon person och säga, men du kan något som jag skulle vilja lära mig. Lär mig. Vad skulle hända i den liksom, ja, sitsen? Vi kanske skulle behöva mer av det. Men så vem eller vilka tar du rygg på? Eller finns det något uppdrag eller någon uppgift du tror att Gud kanske kallar dig att ta vid? Att lära dig mer om av de som har gått eller går före. Och bidra till att stafettpinnen förs vidare. I Hebreerbrevet 11 så räknar brevets författare upp flera exempel på människor som har gått före. Man brukar kalla dem för trons hjältar ibland. Och författaren han avslutar i nästa kapitel med uppmaningen att de som läser brevet också ska hålla ut i sina lopp. Och i brevet 12, vers 1 så står det så här. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. När vi nu är omgivna av sådan sjö av vittnen, nu har sådana föredömen i tron, låt oss då, även vi, hålla ut det lopp som vi har framför oss. Vi uppmanas att inspireras av de som gått före, att ta vid och i vår tur troget löpa vårt lopp. Och trons hjältar, det är ju en blandning av personer som både visar tro och tvivel och allt däremellan, vilket är ganska spännande om man tänker så. Men vi får ha föredömen som vi får ta vid och lära oss av. Bibeln talar ju en hel del om att hedra sin far och sin mor. Kanske kan man tala om att hedra de som går före. De som kanske på olika sätt har plogat vägen för oss, där vi får ta vid. Som till exempel att vara med och grundat församlingar som vi tar del av. Eller som har varit med och byggt det samhälle som vi idag lever i. Vi får hedra de som gått före och de exempel som de har lämnat. Sen har vi också ett ansvar att löpa vårt lopp. Även om vi tar vid och till viss del kan gå på vägar som andra har trampat upp åt oss. Så kanske man kan också tala om att terrängen som vi löper våra lopp i, de ser lite annorlunda ut. Bland annat mellan generationer och olika kulturer. Den tillvaro som jag växt upp i, den ser ju väldigt annorlunda ut än en värld som, säg ni som är över 80 år, växt upp i. Ni som har levt länge vet ju att det har hänt en hel del saker, en hel del förändringar över åren. Så väldigt stora förändringar egentligen som har påverkat vår kultur och vårt sätt att leva och vara. Och jag är medveten om att ni som är barn eller tonåringar idag, ni växer delvis upp i en annorlunda verklighet än vad jag gjorde. Jag hade ju till exempel inte en smartphone förrän jag var kanske 25. Jag hade inte tillgång till internet när jag var liten, bara ett modem där senare i tonåren. Ni som kommer ihåg det vet hur det fungerade. Det är en annorlunda tillvaro. Så. Och även om vi alla, oavsett ålder, lever i 2022 nu, så har vi delvis lite olika uppfattningar om hur verkligheten ser ut och fungerar. Och kanske också det med olika utmaningar. De som uppfostrar barn idag har ju andra utmaningar än vad kanske deras föräldrar hade när de uppfostrades själva. Precis som det kan uppstå förvirring och oförståelse mellan olika kulturer, så kan det ibland uppstå krockar mellan olika generationer. Och vad vill jag egentligen säga med det här? Jo, men vi uppmanas att hedra de som gått före. I olika grad tar vi alltid vid de som har gått före. Men vi har också utmaning att löpa vårt lopp så troget vi kan i den terräng som är oss given, i den tid och kultur som vi lever i. Det innebär egentligen att varje generation behöver arbeta med en form av översättning. Hur ska tron ges vidare? Hur ska missionsuppdraget fortsätta nu? Hur översätter vi Bibelns sanningar och budskap så att det blir förståeligt för vår tid? Kanske får tron här naturligt lite olika dialekter eller språk i översättningsprocessen, om ni hänger med på den bilden. Så vi tar vid de som gått före och vi uppmanas att också ta ansvaret och löpa vårt lopp. Och vi löper inte vårt lopp kanske bara för vår egen skull, att vi vill växa och utvecklas eller vad det nu kan vara. Utan för hur vi lever våra liv, hur vi löper vårt lopp, det får också betydelse och konsekvenser för de som kommer efter oss. Vi har ett uppdrag att löpa vårt lopp, löpa vår sträcka och ge tron vidare till nästa person. Och ge uppdrag vidare till nästa person. Kanske i din mån också som är möjligt att även träna det som kommer efter oss in i nya uppgifter som vi vill lämna över. Och jag vill lyfta egentligen ett perspektiv att tänka större än sitt eget lopp eller sitt eget liv. Att lyfta det kollektiva, det gemensamma. Det har betydelse vad vi gör, inte bara för oss själva utan även för andra. Ett exempel är ju det här med identifikation, hur viktigt det kan vara att se någon göra någonting. Det kan ha betydelse om vi tar oss an en uppgift. Eller uppdrag, kanske inte alltid för att vi nödvändigtvis vill gärna göra det hela tiden. Men för att det kan tjäna som förebild eller inspirera andra att våga komma efter och göra något liknande. Jag pratade med en klasskamrat för flera år sedan som skulle haka på och spela i låtsångsbandet som skulle spela på ett event på skolan. Och hon sa liksom, egentligen känner jag inte riktigt för det, men det är ingen annan kvinna som spelar. Jag tycker det vore bra att det finns någon kvinna som spelar. Så, för ja, men hon tänkte där, identifikationen. För det gör det mer normalt att tjejer spelar ju också instrument. Men där kan det vara viktigt ibland att man kan faktiskt vara med och öppna upp folk att själva våga så ta steg. Vi ska ju notera här också att det alltid finns en individuell frihet att välja och ta emot stafettpinnen, vad du nu än symboliserar för dig. Men man kanske också kan tala om liksom uppmaningen och delvis ansvaret att faktiskt ta emot pinnen och bidra med att den förs vidare och lämnas över så att loppet fullbordas av laget. Om vårt liv liknas vid ett lopp som vi löper, så vill jag utmana att vi mer ska tänka det som ett stafettlopp. Att vi lever med vetskapen om att vi har uppgift att ta vid de som gått före. Och vi löper med syftet att också värna om att vi har uppdrag att lämna över till andra. Vi ska ta emot ifrån andra och vi ska ge vidare till andra. Det handlar inte bara om hur jag själv löper, hur jag själv lever, utan det handlar också i hög grad om andra. Det är tillsammans som man når målet i ett stafettlopp. Så ge stafettpinnen vidare, rubriken för den här prediken. I Bibeln finns det ju flera tydliga exempel på ledare som har lämnat över uppdrag till nästa ledare som tar vid. Här kan man bland annat nämna Mose som lämnar över till Josua, som får ju vara den som tar vid och leder Israels folk in i löfteslandet. Jag tänkte på det, Mose fick ju en bra start med uttåget. Sen fick ju han de här 40 åren, jobbiga åren i öknen, och lämna över till nästa ledare som får göra intåget. Så kan det vara ibland. Vi har ju också exempel på profeten Elia som lämnar över manteln till Elisa. Och Elisa, han ber ju om den dubbla arvslotten av Elias ande. Lite kaxigt nästan. Jag vill få det du har fått, fast dubbelt så mycket. Det är modigt och bra egentligen. Det handlar inte om att... Ja, ni förstår. Paulus i sin tur, han ger ju stafettpinnen vidare bland annat till Timoteus. Och andra Timoteusbrevet igen i kapitel 2, vers 1 och 2 kan vi läsa så här. Det är Paulus som skriver då till Timoteus. Och du, mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Det du har hört av mig i många vittnes närvaro, det ska du anförtro åt pålitliga människor som kan lära ut det i sin tur. Här kan man ju ana det här stafettloppet. Det du har tagit emot av mig, ge det vidare till andra som i sin tur kan ge det vidare till andra. Vi kan även notera att Paulus kallar Timoteus för sitt barn. I Bibeln så kallas ofta bland annat församlingsledare för mödrar och fäder. Det kanske inte är bara en tillfällighet. När man får barn så sker ju ofta en total förändring i fokus och prioriteringar i livet. Om man inte har barn så har man ju större frihet att bestämma hur man lägger upp vardagen, vad man gör på helgerna eller så. När man får barn så behöver ju livet anpassas efter barnens behov, när barnet behöver sova eller äta och så vidare. Och här finns ju kanske ett lärorikt perspektiv att ta efter. Vi är inte universums mittpunkt som man kanske tänker när man är barn. Och som vi i olika grad kanske fortfarande tenderar att tänka emellanåt. Utan utmaningen är ju att satsa på att vara mödrar och fäder till de som tar vid och ska fortsätta loppet efter oss. Där vårt fokus och prioriteringar skiftas från vad vi själva kanske främst vill till det som barnen främst behöver. En församling är tänkt att vara en lärande plats där den som har erfarenhet egentligen ständigt frågar sig själv: vem sitter vid min sida nu? Vem är jag satt att vägleda den här tiden? Att hela tiden titta över axeln och fundera: vem kommer efter mig som jag kan ge vidare till? Eller vem ska jag lämna över stafettpinnen till? Och det här gäller egentligen alla åldrar, vare sig man är tonåring eller äldre. Man kan väldigt tidigt börja med att tänka att man ska ge vidare till de som kommer efter. Det är inte något man bara gör en viss ålder, även om tyngdpunkten kanske skiftar mellan åren. Men har man gått lite längre in än någon annan i något, har man fått viss erfarenhet, så kan man redan börja dela den erfarenheten till andra. Det kritiska momentet i stafettlopp, det är ju växlingen. Och så är det nog ofta i församlingslivet också. Det kan till exempel vara svårt att hitta ledare som tar vid när den tidigare ledaren vill kliva av sitt uppdrag. Och där är vi kanske inte alltid så bra på att träna nya ledare i tid. Det är svårt. Dels så kan det för andra vara svårt att lämna över ibland och släppa släppa taget när det väl är dags och låta nästa person löpa sin sträcka. Att släppa taget även när nästa person kanske väljer att ta stafettpinnen vidare åt ett litet annat håll än vad man har tänkt. Och här kan man återigen nämna skillnader mellan generationer där det ibland gnisslar i församlingar. Där till exempel en ny generation tar över och den äldre generationen i olika grad är villiga att släppa taget. Att vara mödrar och fäder är utmaningen som prioriterar då barnens bästa. Och det kan hända att saker sker på lite nya sätt än tidigare. Att införs nya sånger är ju en sån känslig punkt i vissa församlingar. Eller nya strukturer, att nya ledare, människor blir ledande. Och även då om det kan vara svårt så är det viktigt då att inse att allt inte alltid var bättre förr och att allt har sin tid. Egil Svartdal är en pastor i Norge som har skrivit en bok, ger det vidare. Jag glömde den på golvet där, men jag har hämtat en del av den här predikan från den boken. Tänk aldrig bra att säga att man, när man kopierar, även om man gjort sitt eget. Men ni förstår, jag har hämtat en del från hans bok, ger det vidare. Han skriver så här, i en flergenerationsförsamling, alltså en församling som har flera generationer, så är alla människor lika viktiga. Men för varje generation är nästa generation den viktigaste. Den talar om det här att vara mödrar och fäder för de som kommer. Och Svartdal, han skriver även att många fina liksom prestationer har ibland förstörts på grund av dåliga överlämningar eller växlingar. Till exempel från en generation till nästa eller från en ledare till en ny. Och mycket tyder då på att vi egentligen behöver lite träning i både att ge ifrån sig ansvar men också att ta emot ansvar. Så förutom ansvar att löpa sitt individuella lopp så har vi ett ansvar att ta vid och ett ansvar att lämna över. Att lära av de som gått före och som har samlat på sig en del erfarenhet. Att också att löpa sitt lopp men inte bara tänka på sina egna prestationer. Utan i möjligaste mån även fokusera på och prioritera att ge den här stafettpinnen vidare. Att ta emot och ge vidare. Att ta emot stafettpinnen, löpa sitt lopp och ge stafettpinnen vidare. Nu går jag in för avslutning. Jag tänkte att vi ska landa i segerkransen som Bibeln talar om. Vasaloppet går ju snart av stapeln. Jag tror att det kanske är nästa söndag. Ja. När man kommer in i mål där så åker man ju under den här byggnationen, eller vad kallar man det? Ja, banderollen där det står i fäders spår för framtidssegrar. Väldigt vackert. I fäders spår för framtidssegrar. Det är en predikan i sig. Men när vinnaren kommer i mål så får ju den som kämpat i loppet ju en sån här segerkrans. Och Bibeln, den talar ju också om en segerkrans som väntar oss när vi har löpt vårt lopp. Och vi har ju tidigare under gudstjänsten tackat för Per-Olofs liv. En person som varit ett föredöme och fullbordat sitt lopp nu. Och min bön är ju att när tiden är inne för var och en av oss att bryta upp från detta livet. Att även vi kan stämma in i Paulus ord från andra Timoteusbrevet. Så jag vill avsluta med att läsa de verserna. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans som Herren, den rättvise domaren, ska ge mig den dagen. Och inte bara mig, utan alla som längtar efter hans ankomst. Vi ber tillsammans. Ja, Gud, jag tackar dig för den här stunden, Herre. Tack för din godhet och nåd som följer oss varje dag, Herre. Jag tackar dig för alla de som, men vi som sitter här inne, för alla de vi har och tänker på som har gått före oss och som vi har lärt av och som vi fortfarande lär oss av, Herre. Tack för det vi har fått ta emot, Herre. Jag ber också helige Ande att du skulle hjälpa oss att löpa vårt lopp, att leva vårt liv, Herre. Att kämpa den goda kampen, att bevara tron, Herre. Och lär oss också och hjälp oss att hur vi kan ha det här perspektivet om att också ge stafettpinnen vidare, Herre. Hjälp oss Gud att vara en lärande plats här i församlingen, Herre, där vi tar vid och där vi lär oss och där vi ger vidare och tänker på de som kommer efter, eller vad man ska säga, Herre. Hjälp oss att vara mödrar och fäder. Tack Gud för att Citykyrkan är din församling. Ske din vilja och ske ditt verk i vår församling. Hjälp oss att haka i det som du vill göra nu och framöver. Hjälp oss att kämpa den goda kampen, Herre. Jag tackar dig för hoppet som finns i himlen där vi lovas att få ta emot segerkransen när vår tid är slut här på jorden. Kom helige Ande och välsigna resten av den här gudstjänsten. Amen.